Ja, vi har ju förlåt från början att det här kommer att handla om Helgo Zettervall förstås. Lokal kändis men även på riksplanet över chef för överståthållarämbetet och alla fina titlar som fanns. Men kom ju från Lidköping från början. Och när man tittar på i läggen här så är det ju otroligt mycket som han har gjort, den Helgo Zettervall. Vi kan väl bara kort dra hans yttre fakta. 1831 så föds han i Lidköping då. Han hamnar ju här i Skara och går ju i skola, i Skara skola förstås. Och sedan så studerar han upp i Stockholm, han blir professor vid Konstakademin. Och på 1880- och 90-talet överintendent vid överintendentämbetet, hedersledamot i Vitterhetsakademin, ledamot av Vetenskapsakademin. Ja, det finns ingen gräns. Hej, välkomna! Han är ju framförallt känd som arkitekt. Och det är ju framförallt Lunds och Uppsala domkyrkor som han ju förstås är känd, känd för att ha medverkat i ombyggnaden av. Och det finns också en hel del faktiskt här i bygden spår utav denne Helgo Zettervall. Ska vi se, där! Det här är ju inte den här bygden förstås, men vi kan väl bara göra en liten överflygning utav Helgo Zettervall-byggnader runt om i Sverige. Någon som känner igen det här? Det är ju Lunds universitets huvudbyggnad. En sån här riktig Zettervall-tårta liksom som han var känd för. Det var mycket tinnar och torn. Och här är en annan. Mycket tinnar och torn. Den här har ni sett 100 gånger. Men kanske inte tänkt på var den står någonstans. Strandvägen. Jajamensan, det här är ju, ja inte Strandvägen men nästintill. Det är ju Grand Hotel i Stockholm man ser till vänster där. KAK, Kungliga Automobilklubbens lokaler är väl detta. Också sådär. Och står ni här och så vrider ni blicken, vad det blir, 180 grader åt vänster. Och tittar ni på Handelsbankens gamla kontor då. Som byggdes om av Zettervall på 1880-talet. Nu kommer vi på närmare håll här. Anar vilken folkhögskola på 5 mils avstånd från Skara som döljer sig där bakom. Det är Helidens slott det här faktiskt, ja. Precis. Det var ju von Essen, alltså de som grundade tändsticksfabriken och bruket och allting i Tidaholm som byggde sig en villa uppe på kullen. Sonen gifte sig rikt, Dickson, från Göteborg. Och då pumpades det in pengar i familjen och man hade råd att anlita Helgo Zettervall för att bygga om Helgidens slott i den här stilen. Tinnar och torn, va? Idag är det ju Blåbandsrörelsens folkhögskola. Nu är vi ännu närmare. Ja, nästan i alla fall. Det är väl Bjurum där, va? Men även Dagsnäs slott. Så Bjurum och Dagsnäs, Helgidens slott, är ju privatbyggnader som Helgo Zettervall är ansvarig för. Men nu landar vi i Skara äntligen då, det är ju hit vi ska. Här är en sån här bild som jag plockade ifrån ett nummer utav Skara-jäkeln. Så här såg Skara domkyrka ut, man kan säga, efter den stora branden. För 300 år sedan, 1719. Kyrkan hade ju höga tornspiror. Två höga tornspiror, två kortare tornspiror i öster och en stor spira på mitten. Alltihop detta brann ju ner vid branden 1719. Och det var ju kristider, man hade inte råd att uppföra de här tornen igen. Utan man ersatte dem med små tornhuvar. Och så småningom kapades det av och blev det här Skara byxor, ni vet. Kan man lägga märke till på den här bilden? Kanske. Ja, det går inte att visa på den. Men ni kanske kan se här i alla fall. Det är en ganska unik bild. till höger om de båda tornen så ser ni en klockhuv som tittar upp där. Ett litet klocktorn, ganska så smått här i alla fall, men det är faktiskt en av ganska få bilder från det gamla läroverket här. Ni vet, Skara skola låg ju länge i Krabbelund. Sen revs det och ett nytt läroverk, 1833 års skolhus, byggdes där. Som ju revs efter bara 30 år, tack vare Helgo Zettervall för övrigt då. Men där har vi fått med i alla fall klockhuven där. De väcktes ju de stackars Skara-jäknarna, var det 6 på morgonen eller något sånt. Och kyrkan såg ut på det här viset. Det här är ju resultatet utav den här kapandet av tornen. Och också att man vid ett tillfälle på 1700-talet planerade en hel ombyggnad av Skara domkyrka, och det känner vi till i barockstil då. En liten kyrkan i Rom som heter Il Gesù. Det skulle bli så tjusigt som i Rom här, fast här i Skara då. Lyckligtvis så hann man bara med den här södra gaven på kyrkan och resten blev kvar. Men det var också ett lapptäcke som mötte oss på 1860-talet som detta nu är av den här bilden. Och kyrkan hade ju råkat ut för mycket under århundraden också. Vi vet att danskarna var här och brände och förstörde 1566 i nordiska sjuårskriget. Branden 1719 som sagt, men även andra saker som hade hänt här. 1871 så undersöker man tornen, och särskilt då det norra tornet, och det visade sig vara rejält brandskadat genom tidigare bränder, kanske främst 1500- och 1700-talsbränderna. Man gjorde detta på ett ganska avancerat sätt 1871. Man körde in kilar i springorna här på hösten, så väntade man till våren och så tittade man igen efteråt om det hade rört sig liksom i förhållande till de där kilarna. Om jag förstår beskrivningen rätt. Och det hade det gjort, och det visade sig att det finns en risk för att det norra tornet som vi pratar om, alltså det neråt Malmgatan, att det skulle rasa helt enkelt. Så att man bestämde sig för att flytta ner, montera ner det ena byxbenet på Skara byxor. Så Skara byxor blev ju enbens då, 1872. Så var det. Och det här liksom är ju allmänt ansett som Skara domkyrkas lågvattenmärke riktigt. Nu är det kris för kyrkan här. Ja. Och det börjar då på 1870-talet en rörelse för att återställa Skara domkyrka. Det är hela tiden den tanken, återställa dess forna glans. Och man får engagerade skarabor som skriver: från början var det ett mästerverk genom både sin plan och värdefulla detaljer. Ett av de äldsta och mest betydande minnesmärkena av kristelig konst i vårt land. Och så vidare. Så det finns då mycket, många människor som engagerar sig. Och bland annat så samlar då en som heter Nordin en lokal stödgrupp kan man säga för Skara domkyrka. Det var ett initiativ som skulle samla in pengar för att återställa den medeltida forna glansen här. Man tänkte sig alltid att det här hade liksom, vi ska se om vi får in en bild. Där har vi en bild då. Hade man tittat in i Skara domkyrka 1870-talet, och ser det ut på det här viset. Och det vi kan lägga märke till, det är ju att predikstolen är ju som den är idag, va? Däremot så är valven betydligt lägre. Alltså, nu talar vi om valven i mittskeppet här. Och även i tvärskeppen. De valven börjar liksom flera meter längre ner. Det är ju svårt att se på en sån här bild eftersom vi inte har något annat att jämföra med. Men det anar väl också att koret är betydligt lägre på den bilden. Valven här uppe i koret börjar liksom på en lägre nivå. Ja, man gör olika bedömningar vad kommer detta att kosta, och man förstår ju väldigt tidigt att det här kommer att krävas. Det kommer inte Skara pastorat att klara själva här. utan man måste ha med både regional nivå, alltså det landstinget, och riksdagen. Och då måste man ju ha något lockande, man måste liksom veta vad det är man satsar pengar i. Man ska ju återställa den forna glansen hos den här kyrkan som nu då ligger i ovärdigt skick. Och då engagerar man Helgo Zettervall. Han får då, ursäkta att de här bilderna hamnat i lite ordning. Han får då i uppdrag att göra en snygg bild som man kan liksom, så här snyggt kan det bli. Det här är den första omgången bilder som han gör. Det är väl 1870-talet här. Alltså med den enbenta Skara Byxor. Han skissar på detta. Vi ser att det är väldigt likt som det blev idag. Vad vi inte har idag är den här lilla balustraden eller balkongen i mellantornen. Det hade varit lite häftigt tycker jag. Det var en utsiktsplattform där. Och sen mitt i själva restaureringen så småningom kom igång så fick man honom att göra den här varianten också. Snyggt va? Ser lite folkliv här också på framför läroverket i Skara. Och pengar börjar strömma in. Man tänker sig först att beräkna det hela till 250 000 kronor ungefär. Det visar sig att det skulle som vanligt inte räcka på långa vägar förstås. Så är det ju. Man får riksdagens andra kammare lägger till pengar och i första omgången 250 000 kronor, vilket är en ofantlig summa på den här tiden förstås. Man tillsätter en kommitté med Trybom som ju är borgmästare, Hovling som arbetar vid veterinärinrättningen och Kronofogde Bergmark och läroverksadjunkten som bär samma namn som jag, ni vet han Johan Hjertén som dyker upp i alla möjliga olika sammanhang. Här är han sekreterare i byggnadskommittén, restaureringskommittén och har skrivit under alla papper. Det känns lite udda att se sitt eget namn där. Handlaren Alfred Andersson och sen domkapitelsledamoten Sven Dahlgren och domprosten Linnarsson. Det var gänget som jobbade med detta. Och sen anlitade man då Lars-Erik Pettersson som var byggmästare till detta. Han hade väldigt lite på sin meritlista Pettersson. Det gjorde att han var ganska fördelaktig i pris. Att säga. Men han städslades för arbetet och visade sig vara otroligt samvetsgrann, otroligt duktig och framförallt yrkeskunnig. Men med väldigt få formella meriter. Det gjorde att man liksom kunde få en bra pris för honom. Han var också en god arbetsledare, Pettersson. Här. Och jag har läst de här räkenskaperna och där förekommer hans namn mycket. Han fick sen också prestigeprojektet Vadstena domkyrkan. Vadstena kyrka, förlåt. Ja, sen drar då det här projekten igång där man, det som är själva tanken här är att man ska höja mittskeppet, precis som ni har sett här. Man ska behålla den västra och norra gaveln, alltså inte riva ner gaveln. Däremot på eller västra och norra gaveln, alltså västra och norra, de två gavlarna, nu pekar jag rätt. De ska behållas som de är ungefär. I den södra gaveln, som ju var omgjord i 1700-talsstil, ska göras om så det matchar de andra här. Det ska till övre fönster. När man höjer upp mitten här så får man ju plötsligt mera höjd. Och då ska det in fönster här uppe som liksom är ett extra ljusinsläpp. Det gör också att Skara domkyrka planeras att bli en basilika. Basilikor är ju ett ursprungligen romerskt byggnadsstil. Det är alltså mittskeppet är högre och sidan. Fördelen där är att man får överljusinsläpp så att det blir en ljusare byggnad utav det hela. Altaret ska på plats och det blir ett nytt altare. Sakristian kommer då planeras hamna i det norra sidokoret heter det. Idag finns det ett litet pentry där och så man kan kliva in. Där hamnar sakristian. Och minnesgoda kyrkbesökare kommer ihåg att typ där var den ju fram till 25 år sedan ungefär. Den var ju där, plus att den var bakom altaret, placering idag. Sen skulle det till tornspiror som skulle kläs med galvad järnplåt. Och sen var det också en tanke att jordfyllningen skulle bort. Alltså, ni vet, staden runt omkring domkyrkan hade ju vuxit med åren medan domkyrkan ligger kvar där den ligger. Däremot så hade man inte liksom hållit rent eller grävt undan runt domkyrkan, utan det hade fyllts på, så det var en meter jord uppe på ytterväggarna. Det var ju ingen som tänkte på det, för man, så har det ju alltid sett ut. Va? Men det var en av de sakerna som man gjorde allra först. Så när pengarna fanns på plats, så 1886, och då pratar vi våren, sommaren 1886, för ganska prick 140 år sedan, det kan man väl fira, tänker jag. Då så kör man igång. Och det första som händer är att man tittar på de båda tornen och börjar mura upp det här norra tornet. Delvis med, för det låg ju som en hög med sten nedanför. Och det var faktiskt, jag tänker mig att det var inte av kostnadsskäl eller så som man hade låtit det ligga kvar. Utan det fanns en tanke med att det norra tornet skulle ligga som en hög med sten där nere. Och det var ju att det var en ständig påminnelse av det eländiga skick som domkyrkan var i. Man gick förbi det varenda dag och så, nej men, nu måste vi börja här. Det här. Så här kan det ju inte se ut i Sveriges äldsta domkyrka. Det är ju en skam liksom. Det var nog en ständig påminnelse om detta säkert. Ja, första året var det 1886, som man hämtar sandsten från Hällekis. Och ja, dels använde man gammal sandsten som hade blivit över när man hade rivit olika saker, men också från Hällekis, pratar vi Kinnekulle, och Broddetorp. Det där är ju spännande. Man skördar sandsten i Broddetorp, nära Hornborga socken, åt Gudhemshållet till. Jag har varit med en ledamot av vårat gille här faktiskt och letat sandsten där för ett par år sedan. Det var alltså så att bönderna vintertid, när det inte var så mycket att göra, så karvade man fram sandstenen som finns där under, klöv den i bitar, tog upp den och sen så körde man den på släde bort till Broddetorps station, som ju ligger i järnvägen, det låg vid järnvägen. Och så körde man det med godståg in till Skara. Så det var lätt liksom att frakta. Än idag finns det spår av den här sandstensbrytningen där ute. Här kan man prata mycket om. Det var det första året 1886 som man bygger tornen upp till 30 fot. Det blir väl 10 meter ungefär då. Året efter, så 1887, så fortsätter man tornen och nu är de uppe i 90 fot, 30 meter. Den västra portalen görs i ordning. Jag har tagit någon titt någon gång på ingången till västra portalen. De här fantastiska skulpturerna med Paulus och Petrus som finns på vardera sidorna. Och även den södra portalen med profeterna vid ingången här. Det man gjorde här inne i kyrkan var att knacka bort all puts och kalk som fanns på pelarna här inne. Och man upptäckte till exempel målningar i södra sidokoret, det är ju här uppe i valven här, som fanns det takmålningar som man inte sparade utan knackade bort bara då. Men det finns avbildat målningar här faktiskt. Sedan så är vi inne på 1888. Då, mina vänner, då händer det grejer. Tornen är klara, 65,5 meter höga ramar. Och det är ju precis lika, samma längd som kyrkan är lång, och det är ju liksom en gimmick som Zettervall har. Längd och höjd ska vara lika, så är det ju i Uppsala också till exempel. Men när han knackar rent puts och är där uppe, om ni tänker er i högerkanten, till höger om orgeln där, då hittar han en komplett triforiebåge. Triforie, det vet ni, det är ju de här gallerierna vi har här. De är ju nya utav Zettervall allihopa. Men precis där nere närmast orgel så hittade man en komplett sån båge.
Och när han börjar att gå vidare och undersöka så ser han väldigt många av de här kolonnbaserna, alltså fästena ned till om ni tänker er. De fanns kvar. Det var liksom inga gallerierna i sig fanns inte att se, men man kunde se tydliga spår av dem då. Och då blev det ju spännande, då fick man rita om alla ritningarna och så fick man lägga till de här trifoliegallerierna. Och det blev nya artiklar i rikstidningarna och det blev mer fokus på det här området. Så att de tyckte, vi skulle ju tycka det var lite jobbigt kanske. Nu blir det ytterligare 57 000 kronor som behöver ut. Men det... Och vad hittar man sen då? Jo, de här läktarna som vi har vid sidan om, de fanns inte på 1870-80-talet. Men när man grävde precis vid norra ingången där de flesta av er kom in här, så hittade man spår av den kolonnbasen här precis. Alltså där en pelare hade stått. Så det enda man såg var att här har stått en pelare. Men då liksom funderade man vidare, okej, den pelaren måste ha hållit upp någonting. Och i och med att den sitter i mitten så då tänkte man, då har det säkert varit en läktare ovanpå. Ja, då har det säkert funnits likadant på andra sidan. Så att det är väldigt lite egentligen som man använder för att liksom motivera att det blir gått ner. Och de här läktarna har ju använts för folk. När jag kom hit i Skara som lärare för 30 år sedan snart, då satt ju mina elever där uppe. Det var ju inte utan att det var lite, och det är säkert många här som har suttit uppe på de läktarna. Inte utan att man, när man satt här nere då som lärare och såg sina elever hänga över kanten där, så var lite sådär. Och de av er som har varit här uppe och suttit där uppe, det är ju som... Ja, man tänker, tar man ett steg så trillar ner här, va? Det är ju någon slags visuell effekt som gör att det ser ut som ett stup framför den precis. Vilket är ju på sätt och vis också här då förstås. Sedan så är det då spirorna som görs. Det blir ingen galvad plåt utan det blir ju koppar, jag vet ni. Den sitter ju kvar bitvis än idag på tornspirorna. Högst upp där, annars har man ju bytt ut den till stora delar. Läroverket, där fick man ha gudstjänsten så att man... Efter 3 år så kunde man inte längre vara kvar här inne på söndagarna. 1890 så fick man upp de här tjusiga vattenutkastarna. Ni kastar väl er ut när det ösregnar här i Skara och tittar på domkyrkans stora torn. 8 stycken drakar sprutar ut vatten över Skaraborna där. Det är ju häftigt faktiskt. Lite inspirerat av Notre Dame, ni vet, de här gargoyles, de här vattenutkastarna som finns där. Ja, hela inredningen här blir helt ny. Den här vackra predikstolen som vi sitter bredvid här, den flyttades ju till museet, som vi vet, 1894. Och tillverkades en ny, där ni ser på bilden här, av Hoffman snickeri. Och sattes upp, inte här nere, utan här. Det vet ni kanske att det är ju en öppning här som alltså är ingången till den predikstolen. Och för att nå den så gick man ju igenom den här pelaren. Och när Tengbom sen 50 år senare förnyade kyrkan så satte han ju upp den gamla predikstolen igen. Murad igen här och utrymmet där inne är ju idag kyrkans silvermonter som vi vet. Så det var ju faktiskt smart. Och när det gäller altaret så var ju det redan borttaget sedan 100 år tillbaka, men Helgo Zettervall gör ju ett litet ekaltare med figurer från med evangelisternas symboler på. På predikstolen som ju för övrigt idag finns i en av tornkamrarna här uppe så var det då kända personer ur religiösa historien, Östkyrkan, Athanasius och Johannes Chrysostomos, Västkyrkan, Ambrosius och Augustinus. Där hittar man också Ansgar och Sigfrid, Luther och Olaus Petri som figurer som satt på predikstolen där. Några av dem är kvar där uppe, andra är placerade på andra håll. Man kan faktiskt gå in i gamla biblioteket här mitt över gatan, och så i det rummet där Skaramysalet är, där är det två av de här figurerna från predikstolen som håller till. En ny orgel kom också på plats. Det är då Helgo Zettervalls son som heter Folke Zettervall som har gjort den. Han var ju också en känd arkitekt. Jag känner väl igen bilden där, 1890, när de svajar i toppen där. Jag har precis klätt på kopparplåten där, som byttes ut 2012, tror jag. Yes, som kom det i oktober 1894. Stort partaj. Specialtåg från Stockholm anlände till Skara station. Det är 1894. Nuvarande huset är byggt 1900, va? Så att det är det gamla stationshuset. Konungen anlände klockan 9:30 i morse och mottogs av stater och kårer samt en flera tusental uppgående entusiastisk människomassa. Borgmästaren och stadsfullmäktiges ordförande hälsade konungen. Folksången sjöngs av paraderande läroverksungdom. Under oerhört jubel och vördnadsbetygelse for konungen genom en mångdubbel häck av människor till sin bostad. Staden är festligt smyckad. Regn, dusk. Så står det i Skara tidning den här dagen. Det inleddes med en gudstjänst här. Den bevistades av omkring 2000 personer här inne. Processionen från läroverket utgjordes av läroverksungdomen, domkapitlets ledamöter, magistraten, stadsfullmäktige och så vidare och så vidare. Och så beskrivs då det här. På kvällen var det stor middag, och vid middagen för konungen och de inbjudna höll konungen följande tal. Kan vi höra ett exempel på hur formulerar sig Oscar den andre 1894. Han var ju en högtravande men också poesiskrivande kung. Skön var denna dagens högtid. Skönt är dock det byggnadsverk som varit högtidens orsak och föremål. Det gamla templet låg i ruiner. Det skulle återupprättas. Denna återupprättelsens mångskiftande öden erinrar flitigt om den stora romarskaldens ord: Tante molis erat condere. Ty tung var arbetets möda. Idag i tidernas fullbordan reser sig det åldriga templet ånyo för våra blickar. En sannskyldig apokastasis framträdande i förnyad, förhärligad gestalt. Så talade en monark på 1800-talet alltså. Så var det. Det var naturligtvis en jättefest här. Och idag, den kyrkan som vi sitter i nu, bär till stora delar Helgo Zettervalls prägel. Allt stenarbete i princip är ju Zettervall. Det är ju små detaljer. Till exempel de här kungaporträtten. De satt vid konsoler nere under södra och norra tornet där. Lite bortskymda, om någon av er minns det där, så satt de där på. Och nu har de lyfts fram här. Så det är ju fantastiskt bra. Den stora altartavla som Zettervall satt upp här med en Betlehemscen och herdar och så. Den har ju bytts ut för 50 år sedan ganska precis utav Bo Westgårds glasmosaik här. Men även om vi inte tänker på det, tänker vi ju på Jan Lisinskis och Tengboms kyrka, men egentligen är det faktiskt fortfarande Helgo Zettervalls kyrka vi sitter i. Och därmed tänker jag att vi tänker oss att avrunda detta. Tack så mycket för uppmärksamheten. Och är det någon som har en kommentar eller någon fråga, så går det alldeles utmärkt.